Det här är en podd från Svenska Yle.
USAs före detta president Donald Trump ställs inför rätta och han är den första presidenten att ställas inför riksrätt 2 gånger. Det är mycket på spel, inte minst för partiet Republikanerna som lider av interna splittringar och lite osäkerhet om sin egen framtid. Det här ska vi diskutera i nyhetspodden idag tillsammans med Thomas Selén och vår USA-korrespondent Ville Hopa. Välkommen med! Ville, hur är liksom, vad ska man säga, stämningen omkring det här? Det brukar involvera ganska mycket folk oftast när någonting stort politiskt händer den senaste tiden. Hur är det med det här? Är det någon folk utanför byggnaderna eller har det varit någon slags uppslutning kring det här?
Det har inte varit, jag skulle säga att det inte har varit så stor uppståndelse kring den här rättegången än under den föregående riksrättsrättegången mot Trump som handlar om någonting helt annat. Det finns kanske en liten mättnad, en liten trötthet kring allt vad Trump och presidentvalet gäller, oavsett på vilken sida av det politiska spektrum man står. Jag skulle anta att nu när rättegången kommer igång och de här händelserna börjar diskuteras, de här händelserna den 6 januari, kravallerna, upploppet, de kommer att spela ut de här bilderna, säkert flera videor och bilder från de här kravallerna. Jag tror att det då kanske kommer att väcka ett större intresse.
Vad är det alltså då, om vi ska prata om själva den här rättegången, vad är de här brännande punkterna nu? Vad är det som Trump nu ska ställa sin förrätta för?
Ja, allt handlar förstås om det som hände den 6 januari i år när kongressbyggnaden Kapitolium, en av de här mest ikoniska byggnaderna i huvudstaden Washington, stormades. Det som hände strax innan det här upploppet är viktigt nu i samband med riksrätten. Det vill säga då höll Donald Trump ett eldfängt tal till sina anhängare där han igen spred de här ogrundade och falska påståendena om att presidentvalet skulle ha stulits från honom. Och han uppmanade sina anhängare då att strida så in i helvete, fight like hell, och att marschera till Kapitolium. Och det här sen ledde till, Trumps tal ledde till att en grupp då, ganska våldsamma upprorsmakare, stormade Kapitolium enligt demokraterna. Så att det här Trumps tal utgör kärnan i åtalet. Men demokraternas åtal innehåller också andra saker. De nämner också Trumps upprepade försök då att försöka vända valresultatet då under veckorna efter presidentvalet. Och överlag det faktum att han då spred de här falska påståenden om att valet skulle ha stulits, vilket piska upp stämningarna bland hans anhängare. Och det i sin tur också bidrog till den här stormningen enligt demokraternas åtal.
Just det. Och apropå just den biten där när det gäller själva valresultatet och sådär, så har ju Trumps advokater varit en del så att säga i medierna och berättat om hur de tänker lägga upp sitt liksom försvar. Vad kan man vänta sig där? Hur kommer de här Trumps advokater att försvara honom i den här rättegången?
Ja, Trump representeras av 2 advokater och de kör med 2 huvudargument enligt de här preliminära försvarsutlåtandena som har offentliggjorts. De menar att Trumps tal då inför sina anhängare att det omfattas av yttrandefriheten. Det vill säga att man inte kan bevisa att det direkt skulle ha lett till att de här anhängarna då stormade Kapitolium och att Trump då inte bär en skuld för det. Samtidigt kommer det väldigt starkt också att framföra att det strider mot den amerikanska konstitutionen att driva en riksrättsprocess mot en ex-president, alltså en president som redan har lämnat Vita huset. Och det här kommer säkert att vara någonting som debatteras i början av riksrättsrättegången. Många rättslärda hävdar att det här är helt okej. Samtidigt så finns det inte i konstitutionen någon tydligt svar på den här frågan. Så det här kommer också att vara ett av argumenten från försvaret.
Det är ju faktiskt demokraterna då som primärt har drivit den här frågan. Och det är de som har velat ha till en rättegång. Men vad är det man vill med den här proceduren? För man har väl egentligen inga förhoppningar om att fälla Trump?
Nej, demokraterna inser nog läget och är medvetna om att det är en mycket liten chans att Trump då faktiskt fälls. Men demokraterna har också andra mål. För det första så anser de att det är viktigt att Trump hålls ansvarig för sin retorik och sitt agerande. Det vill säga att även om han har lämnat Vita huset så är det viktigt att statuera ett exempel och visa att en president som agerar som Trump inte kan göra det utan att det blir konsekvenser. Man vill göra en helt enkelt markering. Samtidigt vill man också pressa republikanerna, tvinga dem att försvara en president som enligt demokraterna har agerat oförsvarligt. Och tanken är här då att republikanerna då väljer att försvara en president som agerar så här, eller så går de emot Trump och så att säga sällar sig till demokraterna. Och man vill på så sätt också visa att republikanska partiet också står inför ett vägval här. Och sen finns det också kanske ett tredje mål här, och det är det att demokraterna vill försöka få till stånd ett beslut i senaten som skulle hindra Trump för att ställa upp i nya politiska val i framtiden. Det här är ett beslut som senaten också kan ta, men det kräver först att Trump fälls, vilket som sagt är ganska osannolikt.
Just det. En del republikaner har ju anklagat demokraterna för att det här bara i princip är politisk teater. Och det låter ju kanske lite så egentligen, att det är liksom mer ett politiskt spel snarare än liksom en juridisk kamp som kommer att föras alltså.
Ja, det kanske förefaller som så, eftersom faktiskt den politiska tudelningen är så stark så att det inte helt enkelt finns några realistiska utsikter för en fällande dom här. Och då när vi talar om en process där så att säga där utfallet är klart redan på förhand, så leder det till att vissa ser på det lite cyniskt och anser att det bara är teater. Men demokraterna anser att de har goda argument för att ändå driva det här åtalet, som då alltså passerar in i representanthuset, den lägre kammaren, och som nu då går vidare till senaten där den här så kallade rättegången inleds. Så det är där just vi står nu.
Men vad har demokraterna någonting att förlora på det här då? För att jag menar, än så länge låter det som att de har, det här är bara bra för dem oavsett vad. Jag menar, de blottar republikaner, det ser lite bra ut att de liksom kämpar för demokratin, att det här aldrig ska ske igen. Men finns det liksom någon sån här downside till det här?
Ja, det finns en risk att det kan slå tillbaka mot demokraterna, och då skulle jag mena att det främst handlar om att det finns en chans att vissa amerikaner får en bild av att demokraterna ägnar tid och politiska resurser på att komma åt en numera ex-president Donald Trump, samtidigt som det finns en hel rad andra akuta frågor just nu i USA som väntar på att lösas. Coronapandemin till exempel, miljontals amerikaner som väntar på åtgärder för att få ge fart åt ekonomin. Och senaten har ju till exempel ett enormt stimulanspaket som man också kommer att ta beslut om snart. Och särskilt om den här riksrättsrättegången skulle dra ut på tiden, så riskerar det nog att se lite ofördelaktigt ut för demokraterna. Så att här finns nog också risker för demokraterna.
Just det. Men om vi går till den republikanska sidan, och det är kanske den som är så att säga, båda är ju intressanta, men den här är extra intressant, för vad är det republikanerna egentligen har för argument emot att hålla en rättegång? Nästan alla var rörande ense om att 6 januari, stormningen av Kapitolium, det var helt vidrigt, det borde aldrig få ske. Och ändå så har man liksom lite dragit i tyglarna. Vad är det man är rädd för?
Ja, republikanerna inser nog att Trump ligger ganska illa till i många ögon här, skulle jag säga. Om vi tänker på riksrättsprocessen mot Trump för ett år sedan ungefär, då handlade det lite karikerat uttryckt om ett telefonsamtal till Ukrainas president där Trump ansågs ha missbrukat sin makt. Och hela den processen blev säkert lite avlägsen för många amerikaner. Nu har alla sett de här skakande bilderna från Kapitolium. De här scenerna kommer demokraterna med säkerhet att återkalla i folks minne. Och man kommer att kabla ut bilder och videor över kravallerna och försöka koppla ihop det med Trump. Och det riskerar nog att väcka ilska hos många och också leda till att attityderna mot republikanerna surnar. De har ju stött Trump ganska unisont i 4 år när han var president. Och många slutar fortfarande upp bakom honom, även om han har lämnat Vita huset.
Men det är just det här att, jag menar, republikanerna har haft väldigt blandade inställningar till hela processen, överhuvudtaget till Trump. Och sen så har ändå vissa av deras partikamrater då, som kongressledamoten Liz Cheney, som har fått en beskärd del av liksom ovett i princip för att hon röstade för att ställa Trump inför rätta. Vad är det republikanerna har att vinna på att inte stötta en fällande dom mot Donald Trump?
Ja, det är ju en underliggande fråga i hela den här processen och egentligen för hela republikanska partiet just nu, det vill säga hur starkt grepp har Trump fortfarande om partiet? Och det finns ju då många signaler på att han förmodligen fortfarande har ganska många partiets gräsrosväljare bakom sig. Med andra ord, de republikaner som nu då funderar på att bryta med Trump, rösta, de senatorer som funderar på att rösta för ett fällande, de riskerar repressalier alltså från väljarna. De riskerar att utmanas av en mer Trump-vänlig republikan i följande val, så att de i praktiken då riskerar att äventyra sin politiska framtid. Så att det handlar om samma dynamik som egentligen har gällt under hela den tid Trump har varit i Vita huset. Och vi har redan nu sett exempel på det här, då vi faktiskt hade 10 kongressledamöter, alltså i representanthuset, då, som röstade för att åtala Trump. Det var det tidigare steget här. De har än fått ta emot en hel del kritik från hemmafronten i sina hemdelstater. De har också fått ta emot dödshot, vissa av dem. Så att som republikan betalar man fortfarande ett pris för att gå emot Trump. Och det är nog mycket som det här handlar om just nu.
Hur är det nu då? Det har ju pratats om det här liksom vägskälet som republikanska partiet står inför och hur de här liksom väljer att handskas med de här kommande veckornas rättegång. Det kan vara liksom riktgivande för om partiet kan förnya sig eller om de tänker liksom fortsätta in på samma väg som Donald Trump redan ledde dem in på. Vad är liksom stämningarna nu inför rättegången och inom republikanska partiet överhuvudtaget? Är det så illa som det ser ut att vara här och var?
Ja, det finns nog en klar spricka inom republikanerna. Det finns en grupp republikaner som vill föra partiet i en ny riktning bort från Trump. Och samtidigt finns det en hel massa republikaner som fortfarande anser att man inom stationstecken ska föra Trumps arv vidare och bygga på samma politiska framtoning och samma politik som Trump drev. Och det här illustreras då via 2 kongressledamöter som det förra veckan blåste kring. Vi har Liz Cheney, som du nämnde här, en tidigare kongressledamot från Wyoming. Hon var en av de republikaner som gick emot Trump och fördömde honom i väldigt skarpa ordalag då. Det här ledde till att hon då fick ta emot en massa kritik från flera Trump-väljare och man talar nu redan om att hon förmodligen kommer att utmanas i nästa val, kanske inte blir återvald. Samtidigt finns en annan republikansk kvinna som har varit i rampljuset de senaste dagarna som representerar Trump-falangen kanske starkare än någon annan, åtminstone den här radikala sidan av partiet. Och det är Marjorie Taylor Greene, kongressledamot från Georgia. Hon är en mycket lojal Trump-anhängare. Hon är också ökänd för att sprida konspirationsteorier till att ifrågasätta om skolskjutningar har ägt rum och så vidare. Och hennes agerande har väckt stark kritik hos demokraterna. Förra veckan så röstade man bort henne från vissa förtroendeuppdrag i kongressen för att hon anses så extrem. Samtidigt röstade då republikanerna också om Liz Cheney, som jag nämnde nyligen, eftersom flera Trump-republikaner hade krävt att hon fråntas sin ledarroll i partiet. Hon är den tredje högst rankade republikanen i kongressen. Så på ett sätt utspelar sig det här dramat inom republikanerna via de här 2 kvinnorna, eller gjorde det åtminstone förra veckan. Och de här slitningarna kommer nog att fortsätta. Och frågan är då att kommer partiet att gå i en mer moderat riktning bort från Trump? Kommer man fortfarande att fortsätta med trumpismen, om man säger så, eller försöker man då att ha ett parti där det finns plats för båda de här riktningarna? Just nu förefaller det som om den här, om vi nu kallar den Trump-falangen, den mer radikala falangen av republikanerna, fortfarande har ett starkt stöd bakom sig. Det finns liksom den här tanken om att det finns etablissemangsrepublikaner som enligt det här Trump-falangen inte har fingret på tidens puls, alltså de så att säga har förlorat kontakten till gräsrötterna. Och sen har vi då de här gräsrotsrepublikanerna där det finns flera radikala element med. Den här dragkampen kommer att fortsätta. Just nu är det väldigt svårt att säga att vilket håll det bär. Min gissning är att republikanerna kommer att göra sitt bästa för att försöka att hålla de här båda falangerna inom partiet. Republikanerna behöver alla de väljare de har nu. De har förlorat det totala antalet röster i de två senaste presidentvalen, och det finns också andra trender som talar för att republikanerna är mer pressade i framtiden än demokraterna när det gäller att försöka upprätthålla och bredda sin väljarbas. Så att det här är nog en ödesfråga för republikanerna nu de närmaste månaderna och åren.
Det är just det här, republikanerna verkar ju då i princip väldigt beroende av den här Trump-falangen och liksom den här ändå tyngden som Trump bär med sig i partiet trots att han nu inte är president längre. Men frågan är, hur är det för Trump själv? Om det nu skulle vara så att republikanerna vänder sig mot honom, klarar han sig politiskt utan dem? Eller är han helt ute i kylan då?
Just nu så förefaller det nog som om republikanerna är mer beroende av Trump än vad Trump är beroende av republikanerna. Här för några veckor sedan så talades det om att Trump skulle flirta med tanken om att bilda ett nytt patriotparti. Och det ledde till att republikanernas representanthusledare Kevin McCarthy snabbt åkte ner till Florida för att träffa Trump och försona sig med honom och upprätthålla goda relationer till Trump. Och det var ju en ganska stark signal om att Trump fortfarande har ett ganska starkt grepp om partiet. Vi får se, mycket beror också på Trump själv hur han väljer att agera i fortsättningen. Men det som har skett de senaste åren är att republikanerna förskjutits högerut. Det finns en klar radikalisering inom vissa delar av partiet. Och den trenden kommer nog knappast att liksom vända inom en nära framtid. Så att i den meningen så kommer nog den här trumpismen fortfarande att finnas kvar åtminstone under en överskådlig framtid.
All right. Tack så jättemycket Ville Hopa, USA-korrespondent. Tack för att du var med. Du har lyssnat på Nyhetspodden. Jag heter Thomas Silén. Fortsätt gärna lyssna på oss i framtiden också.